Radio Nolaskogs.
Den här halvtimmen hälsar jag alla lyssnare välkomna då jag, Margareta Hedberg, fortsätter mitt femte avsnitt ur mitt livs historia. Jag inleder min berättelse med att Céline Dion och Andrea Bocelli sjunger The Prayer. Musiken vi hörde för mig in på dagens tema som handlar om när jag fick mitt första riktiga jobb på Svenska kyrkans mission i Uppsala. I förra programmet nämnde jag att Kalle, min blivande man och jag flyttade till Uppsala i augusti 1962. Kalle skulle söka jobb och jag började en stenografi- och korrespondentutbildning på Uppsala tekniska skola. Jag var väldigt avundsjuk på Kalle som fick flytta in i sin mammas lägenhet på Luthagsesplanaden. Mamma och pappa tyckte inte att det var lämpligt att Kalle och jag bodde tillsammans då vi ganska nyligen hade träffats och inte ens var förlovade. Mina unga föräldrar var faktiskt mer konservativa än Kalles föräldrar som var dubbelt så gamla som mina. Kanske beroende på att jag var flicka. Mamma och pappa ordnade därför så jag fick hyra ett rum av en äldre dam i Gamla Uppsala. Jag trivdes väldigt bra i skolan. Utbildningen var inriktad på språk, bokföring, stenografi och maskinskrivning, ämnen som passade mig. Kraven var höga och mina skolkamrater duktiga, så jag läste mycket för att kunna gå ut med bra betyg. Mitt dilemma var att jag inte alls trivdes med att vara inneboende. Den äldre damen som hyrde ut rummet var väldigt gullig och varje morgon dukade hon frukost i vardagsrummet med te, rostat bröd och marmelad. Hon satt alltid med och småpratade, men helst av allt hade jag velat sitta för mig själv. Efter frukosten packade jag min skolväska med böcker och en sportväska med smutskläder och efter skoldagens slut tog jag mina två väskor som var rätt så tunga och promenerade till Kalles lägenhet. När Kalle kom hem från jobbet på ASG åt vi middag. Jag tvättade en maskin med kläder och resten av kvällen ägnade jag mig åt läxläsning. Vid 10-tiden var det dags att åka hem till mitt hyresrum igen. Kalle skjutsade mig varje kväll. Under den första tiden i Uppsala var jag helt beroende av Kalle. Jag kände inte någon i Uppsala, förutom mina nya klasskamrater. Det var Kalle som med sina kompisar hittade på en hel del trevliga saker. En kväll hade Kalle lovat att han skulle komma och hämta mig då vi var bjudna på middag. Jag gjorde mig i ordning och väntade på att Kalle skulle dyka upp 6 som vi hade bestämt. Tiden gick och jag väntade och väntade. Varför kommer han aldrig? Jag blev mer och mer orolig. På den tiden fanns ju inga mobiltelefoner och jag kunde inte nå honom. Jag kände mig helt utelämnad och reagerade genom att bli fruktansvärt frustrerad och arg inombords. Ett par timmar senare vid 8-tiden kom Kalle in genom dörren. Jo, jag var jättelycklig, men istället för att visa hur glad jag blev så skällde jag ut honom. Min oro gjorde så allt blev fel, då jag inte kunde förstå hur han kunde lämna mig i sticket när han visste att jag var helt ensam i en ny stad. Kalle såg skamsen ut, men samtidigt lite förvirrad över hur jag reagerade. Han förklarade att han blev påkörd i en korsning på vägen till mig. Kalle kom med sin röda Porsche från höger och hade företräde, då en Volvo kom från vänster och körde rakt in i honom. Det blev lyckligtvis ingen personskada och inte heller någon större skada på Porschen som Kalle var mycket rädd om. Men polisen kom till platsen och det tog tid att skriva alla dokument för både försäkringar och skadestånd. Efter en månad i mitt hyresrum hade jag fått nog och mamma och pappa gick till slut med på att jag skulle få flytta in i Kalles lägenhet. Vilken lycka! Det kändes otroligt skönt att slippa åka till mitt hyresrum varje kväll. Slippa släpa på mina väskor och i lugn och ro få träffa Kalle och läsa mina läxor.
Månstrålar klara glimma, vinden sakta dör, och i den sena timma ja, mandolinen rör. Bakom balkongens galler en skugga jag skymtar ser, och i gondolen faller en ros till sångan ner. Ljus är att drömma, sorgen att glömma, tonerna strömma till henne och glimrande stjärna, himmelska tärna, skydda och värna kärlekens
Vi hade många kvalificerade lärare i skolan. En av de allra bästa var vår stenografilärare, en ung kille som var riksdagsstenograf. Att vara riksdagsstenograf tyckte jag var häftigt och lite märkvärdigt. Vi fick lära oss många förkortningar som inte fanns med i läroboken. Tänk att sitta i riksdagen och stenografera ner politikernas inlägg för att sedan snabbt skriva ut texten på maskin. En del av er lyssnare känner nog inte till vad stenografi innebär. Det är en skrift med speciella tecken som man använder för att lättare och snabbare än vanlig skrift ska kunna skriva ner vad som sägs. Den allmänna uppfattningen är att stenografi inte används längre i och med den nya tekniken som kommit. Men än idag sitter stenografer i riksdagens debatter. Både ljud- och bildinspelningar görs samtidigt, men det är mer tidsödande att renskriva från band än att renskriva från ett stenogram. Därför kommer antagligen riksdagsstenografernas arbetsuppgifter att finnas kvar. Våren 1963 var vi klara med vår examen. I I slutet av terminen kom en del företag till skolan för att informera och marknadsföra sig, för att vi skulle bli intresserade av att söka jobb hos dem. Vår utbildning hade gjort oss eftertraktade och det kändes otroligt spännande. Jag lyssnade särskilt uppmärksamt på en dam från Svenska kyrkans mission när hon berättade om missionärernas jobb ute i världen. Missionen hade stort behov av korrespondenter och vår utbildning passade bra inför den uppgiften. Jag kände mig först lite tveksam till att jobba inom kyrkan. Vilka jobbade där? Hur skulle man uppträda? Skulle jag finna mig till rätta och trivas där? Det var många frågor som dök upp i mitt huvud, men jag bestämde mig för att undersöka vad jobbet innebar. Jag blev kallad till intervju och innan jag skulle gå dit funderade jag på vilka kläder jag skulle ha på mig. Skulle jag sminka mig eller inte? Jag kom fram till att jag skulle vara mig själv och inte göra mig till bara för att jobbet var inom kyrkan. Jag valde en blå helveckad kjol och till den en vit skjortblus. Skulle jag kavla upp ärmarna på blusen som jag brukar göra? Eller såg det för tufft ut? Jag kavlade upp ärmarna då jag kände mig mer bekväm med det. Intervjun gick bra och jag blev erbjuden ett jobb på informationsavdelningen med en lön på 750 kronor i månaden. Eftersom jag skulle åka hem till Lövik under sommaren kändes det skönt att ha fått ett jobb och att allt var ordnat när jag kom tillbaka till Uppsala till hösten. Nu kunde jag koppla av under mitt sista riktiga sommarlov innan arbetslivet tog vid. Jag åkte hem glad i hågen då min klassföreståndare berömt mig med orden: "Du har strålande betyg. Lycka till i arbetslivet." Den 1 augusti 1963 började alltså mitt första jobb. Avdelningens uppgift var att informera olika församlingar om missionens arbete. Pengar till verksamheten fick man genom anslag från staten, men en stor del samlades in på frivillig väg. Samtidigt som jag började anställdes också en fotograf, eftersom avdelningen var i en utvecklingsfas. Tillsammans med vår chef gjorde vi olika bildspel som visade hur missionärerna verkade bland människorna i Afrika och Asien. När jag började jobbet på missionen hade jag bara utbildning i svensk stenografi. Eftersom vi jobbade internationellt och en hel del skrevs på engelska gick jag en kvällskurs och lärde mig engelsk stenografi. Att ta stenogram kan vara lite klurigt ibland när man är ovan, och en dag minns jag särskilt. Min chef kallade på mig, jag satte mig vid hans skrivbord och han började diktera. Den här gången var det på engelska och jag var ganska nervös. Jag började skriva ner stenogrammet på maskin. Men aj, 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 vad har jag skrivit? Jag läste om och igen i mitt stenogram, men förstod inte sammanhanget. Det var pinsamt, men jag var tvungen att gå in till min chef och fråga vad han hade sagt under diktamen. Scenery, sa han och såg uppfordrande ut. Det betyder ju scen. Jag kände mig dum, men förstod efter det direkt sammanhanget i texten. Varje morgon hade vi morgonbön på jobbet en stund före arbetstid. Det var inget krav att man skulle delta, men de flesta gick dit och jag var en av dem. Jag tyckte det var väldigt skönt att starta dagen med en lugn stund. Under morgonbönen minns jag hur jag ibland satt och funderade på hur alla dessa akademiskt högt utbildade präster kunde tro på en gud som inte syns. Jag hade gärna velat fråga, men det blev aldrig av. Jag var säkert för ung och osäker för att ställa den frågan. Efter att ha jobbat ett år på informationsavdelningen erbjöds jag en tjänst på Afrikaavdelningen. Jag delade rum med missionsdirektorns korrespondent Inga-Britt. Hon hade gått ut med mycket höga betyg från skolan och särskilt i språk. Hon hjälpte mig ofta då det var något jag fastnade på och vi jobbade bra tillsammans och blev bästa vänner under många år framöver. Vi var ganska olika varann, Inga-Britt och jag. Jag var väldigt noggrann, ville alltid förbereda mig. Inga-Britt tog inte så allvarligt på saker och ting och kunde ofta, i mitt tycke, ha lite rörigt omkring sig. Men Inga-Britts självkänsla och självförtroende innebar att hon alltid klarade sig bra. Kalle och jag gjorde många semesterresor och Inga-Britt följde ofta med innan hon skaffade fast sällskap och bildade familj. Tyvärr gick hon bort alldeles för tidigt. Hon var 52 år när hon fick bröstcancer. Hon hade hoppat över en mammografiundersökning. Därför upptäcktes hennes knöl inte i tid. Efter att ha tagit bort ett bröst orkade kroppen inte med medicineringen. Hon dog 53 år gammal. Många minnen och fina stunder finns kvar inom mig. Vänner som man fick som ung är alltid svårast att mista. Därför har jag valt Frank Dådal som sjunger Tårar från himlen.
Novemberdag, alla färger suddas ut till en gråare nyans. Fast jag vet att solen finns där någonstans. Har jag svårt att se det sken som ett litet barn kan se. När änglarna gråter, det är tårar av glädje, tårar av hopp, tårar från himlen. När regndroppar faller, det blir till en flod som bär kärlekens bud till dig. När jag ser hur månen lyser ner på mig, jag tänker, kan man fara dit, kan jag hitta till dig. En resa bortom både rum och tid kräver barnens fantasi att göra tanken fri.
Min chef på Afrikaavdelningen var präst och hade varit missionär i Afrika under många år. Vi började jobba tillsammans och en av mina uppgifter var att ta stenogram. Tyvärr var han en mycket osäker person och hade inte förmågan att ge diktamen. Att kunna diktera för en stenograf är inte så lätt om man inte är van. Vitsen med att använda en stenograf är att det ska gå snabbt och smidigt för båda parter. Den som dikterar måste ha förståelse för att ett stenogram inte går att ändra på hur lätt som helst. Man kan inte stryka över, flytta om ord eller meningar utan att stenogrammet till slut blir oläsligt. Har man inte förmågan att diktera och veta hur man ska utforma sitt dokument är det bäst att skriva en egen kladd på papper. Jag fick ändra mitt stenogram flera gånger under diktamen och det tog lång tid innan han var nöjd. Men det var inte slut med det, utan jag hann inte mer än ner till mitt rum förrän min chef ringde och ville ändra igen. Efter att ha jobbat med honom några månader och han inte lärt sig tekniken att diktera kändes det hopplöst för mig att ha den arbetsuppgiften. Till slut tröttnade jag och sökte mig därifrån när ett annat jobb inom missionen blev ledigt. Min chef blev väldigt ledsen på mig för att jag inte talade om för honom hur jag kände. I det här fallet sökte jag mig till rekryteringsavdelningen som inte ansågs vara ett lika kvalificerat jobb som på Afrikaavdelningen. Det innebar att alla anställda på missionen fick reda på varför jag bytte avdelning. Min före detta chef kände att nu förstod alla hans arbetskamrater att han inte räckte till för den uppgift han var ansvarig för. En dag bad han mig komma in till sitt kontor för en pratstund. Vi satte oss ner. Han förklarade för mig hur han kände. Han hade inte alls tänkt på eller förstått hur man skulle använda en korrespondent för att diktera ett brev på bästa sätt. Ingen hade berättat det för honom. Jag skämdes och han fick mig att förstå att man måste vara öppen, ärlig och tala om när något känns fel. På det sättet löser man konflikter på ett enklare sätt än att gå bakom ryggen utan att säga något till den det berör. Jag lärde mig en läxa för livet och har verkligen tagit till mig det han sa. Och därför säger jag förlåt med den här musiken. Rekryteringsavdelningen hade en kvinnlig chef, Britta Bergling. Hon var också präst och hade varit missionär. Britta blev en god vän och ett stort stöd för mig under flera år framöver. En stor del av jobbet på rekryteringsavdelningen innebar att ta fram alla dokument som krävdes för missionärernas tjänster i utlandet. Deras CV skulle översättas till engelska och det var många kontakter med myndigheter för att ordna visa, transporter och allt som krävdes inför vistelsen i utlandet. Jag trivdes väldigt bra på den avdelningen. Att få jobba inom missionen gav möjligheter att få åka ut till Afrika eller Asien. Jag var väldigt sugen på det, men eftersom jag var blyg och försiktig och dessutom hade familjen kändes det inte rätt. Inga-Britt som var ensamstående åkte iväg både till Tanzania och Sydamerika. Lite avundsjuk var jag. Men när hon kom hem och berättade en historia som gjorde mig väldigt orolig. Inga-Britt besökte indianer i bergen i Sydamerika. Det var givetvis väldigt primitivt. Hygienen var inte heller den bästa. Toaletten var ett hål i marken och Inga-Britt fick en svår infektion och höll på att avlida. Hon fick hjälp av läkare och sköterskor. Som ett under klarade hon sig. Jag fick då insikt om att åka till de länder missionen verkade i absolut inte var som att vara i Sverige. Man fattar det inte när man är hemma i vår trygga miljö.
dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts.
Kalle jobbade för ASG och möjligheter till avancemang fanns hela tiden. Jag vet att det var jag som tryckte på att vi skulle jobba utomlands några år. Det dök upp en tjänst i Etiopien, ett projekt för SIDA, som innebar att ASG skulle ordna transporter i landet. Jag pushade Kalle och sa att han skulle söka jobbet. Vi träffade ansvarig chef i Stockholm och diskuterade vad jobbet gick ut på. Jag var helt tänd naturligtvis, utan att tänka på att det kunde finnas konsekvenser. Vi fick veta vad jobbet innebar, hur vi skulle bo, med vakter och mur omkring huset och med folk som hela tiden var med oss för att inget skulle hända då brottsligheten var väldigt stor. Trots alla svårigheter ville jag åka ut om vi fick den möjligheten. Kalle och jag diskuterade det, men jag kände att Kalle var osäker på om det här var rätt. Som tur var, kan jag säga, fick inte Kalle jobbet. Av flera orsaker känner jag att det verkligen var bra att det blev så. För det första hade vi ingen erfarenhet av att jobba i ett annat land. För det andra var det ett väldigt speciellt land i Afrika med svåra problem. För det tredje skulle vi anpassa oss att bo i ett land med en helt annan kultur än vi är vana vid. Projektet för SIDA gick inte så bra och den person som fick jobbet hade inte så lätt. Ingenting fungerade och projektet lades ner. Tur att inte Kalle var den som fick vara med om det när det var jag som mest ville åka. Min dröm om att jobba utomlands gick aldrig i uppfyllelse. Det beror naturligtvis på mig själv. Jag var för feg. Jag hade inte det jobbet som naturligt gav mig en chans till arbete utomlands. Men Kalle och jag har kompenserat det genom att göra många olika resor ut i världen. De resorna kan jag berätta om en annan gång. Jag jobbade 12 år på Svenska kyrkans mission. En tid som gav mig mycket erfarenhet, värme och glädje i mitt första jobb. Den tiden har präglat mig mycket. Tack för att ni har lyssnat.